är här med ännu ett nytt avsnitt. Det är måndag och det är jag, Cecilia Blankens, som... Ja, vem är jag egentligen? Mm, det får någon annan presentera.
Förvirring.
Ja, det är Peppe Öhman. Hon sitter i Los Angeles och hon är ju förutom en underbar poddare också journalist och författare och har ett otroligt litet nätverk som heter Friday Lab som hon kan berätta mer om. Och sen har vi Johanna Svanberg. Ja, jag vet inte ens om jag vågar avslöja vad hon sitter och trycker på. Det kanske hon får göra.
Nej, det pratar vi inte om.
Nej, hon håller på med något stort i alla fall. Ja, det är vi som är skåpet i alla fall.
Jag kan ju börja med att ge dig en liten presentation eftersom du bara gav ditt namn. Men Cecilia Blankens, grundare av det framgångsrika skoföretaget Blankens. Du är, har också skrivit böcker, har jobbat som journalist och är för detta Los Angeles-bo men flyttade tillbaka till Stockholm för 2 år sedan.
Eller svek dig, som du brukar säga.
Eller som jag tänker dagligen, men jag vill inte börja med dålig ställning.
Det är egentligen det som definierar dig mest,
ja,
Sissan.
Svikan.
Du svek Peppe. Ja. Mm.
Svikan.
Det inleddes den gången vi 2014 valde att åka till Las Vegas och kolla på Britney Spears tillsammans med någon annan än Peppe. Det var första sveket. Andra sveket var när du flyttade. Snart kommer det tredje sveket.
Och det är riktigt stora.
Ja, det är när jag tar Magnus ifrån dig, Peppe. Och vi skapar en andra kull.
Ja, men man kan ju inte säga, man kan säga så här, fool me once, shame on you, fool me twice och så vidare. Så jag får ju verkligen, I had it coming, när du och Magnus drar.
Ja, jag måste börja med att be om ursäkt om det kommer små valpljud härifrån, för att jag måste just nu vara i sällskap.
Du ammar, du sitter och ammar din valp.
Ja, jag sitter och ammar, det är precis vad jag gör. Nej, men hon är med mig just nu för att alla andra är inte hemma. Och hon är så sällskapssjuk att hon måste vara i min närhet. Vilket gör att hon ibland kanske skäller till. Jag ber om ursäkt.
Jag kan avslöja att jag har också samma slags hund som du har. En liten vit fluffig sak som har liksom stirrleken här ungefär 50 cm från mig. Och det har hon dygnet runt. Alltså om jag går in på toan och gör misstaget att inte liksom lås och bom stänga in mig, så är det liksom en liten hund som bara ska in. Och hon sparkar och gråter och tjuter. Sen stoppar hon i nosen och bara tittar på mig med hjärtögon. Va, liksom. Ja, så är livet med den här hunden. Hon är helt jävla besatt av mig. Alltså. Jag orkar inte med henne.
Nej, den här är besatt av mig också. Jag försöker få honom att fatta att det är bättre att spela lite svår. Att jag, då kommer jag bli förtjust.
Ja.
Men än så länge fattar hon absolut inte det.
Nej. Peppe. Du är ju i mitt i det kanske underbaraste som finns just nu. Mina barn är så avundsjuka, jag är så avundsjuk. Vi fantiserar om det här och drömmer om det här. Och längtar tillbaka. Halloween i LA är ju det kanske det underbaraste som finns. För alla, ung, liten som stor. Kan du bara beskriva hur du har det?
Ja, men det är så fint. Och det finaste av allt tycker jag att det här är en högtid som det inte finns några religiösa kopplingar till, eller det är inte Columbusdagen när man hyllar någon som har liksom invaderat och haft ihjäl en massa ursprungsbefolkningen, utan det är bara en, det är bara cool. Och ja, men visst är det det.
Och alla går ju loss och otroligt kopiöst också.
Ja, alltså det får man väl ändå ge amerikanerna, att alla går in all in. Alltså när man gör någonting, då gör man det inte. Det är liksom inte fysiumet, utan det är, ja men det finns områden här i våra kvarter där folk verkligen börjar den 1 oktober och sen bygger de spökhus av sina hus. Det finns ett hus där de anställer skådespelare på själva kvällen den 31 oktober som får gå omkring och skrämma folk. De bygger en hel labyrint inne i sin trädgård med en skräcklabyrint. Det är, ja men det är så roligt. Det är så roligt, det är så lekfullt och roligt. Och jag är verkligen ingen skräckperson. Jag tycker att det, jag har liksom inte sett en skräckfilm i hela mitt liv. Men jag kan verkligen ändå, det finns någonting i den här barnsligheten, den här gemensamma glädjen som gör mig på så gott humör.
Alltså men jag, då måste surtanten få komma in här, för att egentligen tycker jag att Halloween bara är en liksom, det är en förstorad kanelbullens dag. Man har hittat på något och bara, oh, det, nu ska vi ha kul. Och sen så kör man på med liksom all plast man hittar och ingen tar ens upp vad det är för resurser som slösas. Det blir ingen miljödebatt,
ja, men det är
kring
inte
Halloween.
Den man
det ska det bara inte strösslas med plast pumper och gamla skelett.
Nej.
Det är jättekonstigt.
Får jag bara säga att många återanvänder sina skelett. Nu har vi bott här i snart 10 år och det är samma jävla skelett som ploppar upp.
Alltså ja. Det är ju en sån extrem business med Halloween. Så att det, vi kan inte låtsas att det handlar om återanvändning. Det gör det inte. Det Nej. Öppnar ju speciella Halloween-butiker, alltså massor av sådana i LA och över hela USA inför Halloween. Så att hallå
så
där.
Att,
Nej, men det är ju tanten kräver sin plats.
Okej,
men
nu ska
jag berätta, alltså det är, bara för att beskriva vad mina minnen är, så handlar det ju väldigt lite om liksom plastskelett, utan det är mer, det är alltså den
det är
sista
samvaron, det trevliga att få träffa sina grannar.
Det är den sista oktober, det har precis blivit så här mörkt. Hela området vi bodde, alltså man känner alla, det är klasskompisar till barnen och deras föräldrar, och alla går runt med varsitt glas vin i mörkret, och det är så fortfarande lite halvjummet ute, och man går mellan alla husen och folk sitter ute i trädgårdarna och bjuder på ost och vin och kex, och man knallar mellan där, och man går in i husen där man kanske har ställt liksom, folk tävlar lite mellan göra sina pynta sina trädgårdar, och det är så här spännande musik och rök, och det är liksom folkfest, det är så här karnevalstämning, och det är ett jäkla ming, och barnen får massa godis och har klätt upp sig, och det är spännande, ska man träffa på Connor och vad han klätt ut sig till, alltså så, tycker inte jag, utan barnen då så, som
eller,
exempel.
Och
så
är det som Connors spännande pappa.
Ja, i och för sig han var svinhet, så ja. Men det är liksom den lite så här nästan liksom julaftons pirriga känslan i kroppen som jag älskade så mycket. Det var sån gemenskap. Det var så otroligt, otroligt härligt.
Den Halloween jag kommer bäst ihåg var för exakt 5 år sedan, när jag ganska nyligen hade fött barn. Och jag födde ju barn på ett ganska okonventionellt sätt i ett stripmall i Silver Lake. Och faktiskt delvis på rekommendation av dig, Sissa.
Kanske jag förtydligar att en stripmall inte är ett ställe där man strippar.
Nej. En stripmall är ett litet köpcentrum. Ett litet brunt köpcentrum som finns. Liksom.
Planerat alltså? Det var inte så att du bara
nej,
råkade...
Nej, det var nej. Någon som hade en birthing center. Och där födde jag i ett badkar. Allt gick jättebra. Jag säger det själv, jag är väldigt bra på att föda barn. Men jag förlorade också ganska mycket blod. Eftersom det inte finns läkare där så fanns det liksom ingen... Det finns bara barnmorskor. Vilket är helt naturligt i Finland att man bara föder med barnmorskor. Men det brukar finnas en läkare någonstans i... huset i alla fall, eller sjukhuset som vi kallar det. Men, och då fick jag liksom lite vätskeersättning och sen skickade de hem mig samma dag. Och jag tyckte det var superhärligt. Jag är liksom inte av den typen som vill stanna länge på sjukhus, utan jag tyckte det var skönt att få komma hem. Men då var jag ganska svag för att jag hade verkligen förlorat jättemycket blod. Och en vecka senare hade vi gäster som såklart ville göra den här Halloween-promenaden upp på kvarteren och titta på den här husen. Och jag kommer ihåg att jag gick med Miley som då var... Alltså drygt en vecka gammal i barnvagnen, och hon skrek som en dåre, och jag kunde liksom, jag var så trött. Jag ville verkligen bara lägga mig ner och dö, och det bara kom mera spöken och skelett emot oss. Och jag var så snurrig i huvudet så jag knappt hittade hem, och sist var jag tvungen att ringa Magnus som fick hämta mig med bilen någonstans ifrån ett av kvarteren nära oss.
Men det var din bästa Halloween, det var din värsta Halloween.
Jag vet faktiskt inte om det var den bästa, det var min mest minnesvärda Halloween.
Ja, okej. Okay. Ja, för den lät ju, det här kom min bästa, och så bara, jag förlorar mycket blod, jag hittar inte
Nej, jag ville väl bara skryta om hur jag födde barn, alltså det var ju...
Ja, det förstår jag.
Kan ni minnas att folk på våran tid, när vi födde barn på 1800-talet, jag tänker kanske särskilt Sissan som var influencer redan då och så här bloggade, och alltså, mamma-shaming fanns ju redan då. Men var folk lika lättkränkta som det? Det känns som att så här, kränktheten har gått in även i så här, mamma-leden. Att om någon som väntar barn skriver... Ja, men du vet, använder. Jag såg någon idag som skrev en naturlig födsel lite snabbt. Alltså just för att man menar utan bedövning. Vilket ledde till många reaktioner tydligen. För att, för det får man inte säga. För att
det var naturligt. Varför får man inte säga det? Jag skulle kunna säga, jag tror att jag skulle kunna... Ja, men det kanske är jag för att jag är så är 40 år och så här inte fattat. Eller liksom har blivit så här lämnat den ängsliga bakom mig, men... Jag skulle nog kunna säga till typ, eller jag säger, gör inte, för jag fattar att ingen vill att man ska säga en sån sak, men jag skulle ändå, jag säger det nu. Alltså överväg att, alltså av tre förlossningar, så den, de jag har gjort utan bedövning har ju varit, ja, det går inte att jämföra så mycket bättre det har varit, alltså. Tycker det bara.
Mm.
Det är inte,
jag har
för alla
älskat för mitt smärtstillande och jag har älskat kejsarsnitt. Jag vill, jag tycker snarare att jag vill uppmana alla till att inte ha några förväntningar på sina förlossningar.
Ja, verkligen.
Jag tycker det är ganska alltså jättejobbigt om man har, så här, vet, har sett, ja, fram emot en, mm, en förlossning utan någon bedövning, utan någonting, och liksom att bara föda naturligt. Den ska ut genom vaginan och sen så slutar allting med kejsarsnitt och så är man superbesviken.
Nej, men
det tycker jag verkar vara, ja, en så fruktansvärd start.
Ja.
Jo, men det är ju många som har det så.
Just för att man, på sig själv. Det finns ju ingen så här prestige i det. Så.
Nej, men det är väl så där, om, men som du nu säger att, ja, men det är mycket bättre att föda utan bedövning.
Nej, men jag
att
menar
det har varit bäst för dig, då är man så här, oh, det ska jag, det vill jag också ha. Så får, nej, man jag, förväntningar, ja, av det tänker jag.
Ja, alltså fast för, det är ju ingen prestige grej alltså, utan det är mer att jag,
nej, nej, men man vill ju ha en härlig upplevelse.
Ja, och då tänker jag så här, man, jag tror att många, inklusive jag själv, tänkte att så här, oh, bedövning är, det är absolut, det är det bästa. Då slipper man ju liksom känna något eller göra någonting. Men för mig blev det liksom precis tvärtom. För att det blev så otroligt utdraget med den här bedövningen. Det bara tog sån tid. Och när jag inte har haft bedövning så har liksom kroppen bara fattat mer vad den ska göra. Och gjort jobbet utan att liksom. Och jag har inte gått sönder och sånt där när jag inte haft bedövning. Som jag hade gjort när jag hade bedövning och så vidare. Jag vet inte. Men jag menar bara att man behöver inte vara så rädd för det. Utan det kanske kan vara något positivt. Även om det gör ont så är det. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är bara min erfarenhet. Men jag menar bara att man gör ju förstås självklart som man vill. Och, men det, jag hade i alla fall inte ens det på kartan första gången jag skulle föda barn. Att inte ha bedövning.
Nej, inte jag heller. Men jag var tvungen faktiskt att föda mitt första barn utan bedövning också. Men, och då kom jag ihåg att jag tänkte så här när han kom ut. Tänkte jag så här, okej, min kropp kommer att försöka lura mig att det här inte var så farligt. Men jag måste komma ihåg att aldrig någonsin mer göra om det här. Det är ju fan sjukt att man håller på och pressar ut personer ur sin egen kropp.
Och att så många har gjort det.
Ja.
Att, det är alltså att alla har tillkommit på det sättet. Det är helt bizarrt.
Men hade ni sluppit det om ni hade kunnat? Alltså om respektive hade kunnat föda barnet och vara gravid istället.
Tycker du var mysigt att vara gravid? Jag tycker inte att själva födandet har jag inte tyckt varit så kul.
Ja, jag väljer absolut förlossningen framför att vara gravid. Alltså, det var verkligen inte. Jag hade en sån otrolig identitetskris kring vem jag är som människa när jag var gravid. Och alla
båda
ville bara
gångerna.
Ja, men både, verkligen. Och alla ville bara tala, eller jag uppfattade det som att alla bara ville tala om mig som, som den här människan som nu kommer att föröka sig liksom, och istället för att tala om mig som individ. Det var, alltså det var verkligen jättejobbigt för mig.
Jag tyckte i alla fall, första gången tyckte jag att det var lite så pinsamt också, för det var så uppenbart att man hade legat.
Ja, ja. Jag vet. Särskilt inför ens föräldrar. Att man bara,
okay,
nej,
fine.
Inte jag.
Det kan jag också för sig tänka på ens föräldrar. Bara, nej, vad jobbigt att man legat där på. Nej.
Jag har tänkt på en grej och sen så läste jag då dessutom en krönika om detta ämne som Tone Sundesson i Aftonbladet skrev. Och då hade hon ett uttryck som jag inte har kunnat sen tidigare men nu har lärt mig. Och det är då horny on main. Mm-hmm. Alltså att man, när folk är kåta på sina vanliga Instagram-flöden.
Mm.
Alltså inte på stories och inte på något så här hemligt privat konto eller sådär.
Det är inget man råkar så fylleposta utan man menar det verkligen liksom.
Ja men exakt, man vill liksom verkligen titta, kolla in det här. Och det här är ju apropå såklart de här Kardashian-ungen som har förlovat sig. Alltså, jag är ledsen, nu låter det så här superföraktfullt. Jag vill bara inte bry mig om det här egentligen och nu pratar jag ändå om det.
Ja, men
hon
Courtney.
Som har förlovat sig, vad heter han?
Courtney.
Ja,
Courtney. Travis Baker.
Travis Baker.
Och sen har vi de här Megan Fox och, vad heter han?
Machine Gun Kelly.
Som är liksom vuxna personer som bara ska vara kåta på Insta. Hemskt.
Ja, men vadå kåta? Är det inte bara att de har lite små kläder på sig? Eller gör de liksom, gnuggar de sig mot varandra även sånt? Eller
det finns väl lite allt möjligt skulle jag säga. Och då har jag inte, alltså jag följer dem inte ens aktivt, utan jag bara får se saker för att folk...
Johanna, vi vet. Du beblandar dig inte med den här genren av människor.
Nej, jag snackar tydligen bara skit om dem. Sån är jag.
Jag tänker så här, att det här är ju ett populärkulturellt fenomen. Så tänker jag alltid när jag läser om saker som jag känner att det här är verkligen inte någonting som jag borde veta någonting om, så tänker jag, men nej, Öman, det här är viktigt för att så här ser kulturen ut just nu. Men jag tänker på den där...
Men ska man verkligen uppmuntra det, menar du?
Nej, men ja, eller fan, jag vet, ska man uppmuntra det? Folk vill hålla på, jag vet att det var det tråkigaste svar, men vi kan väl länka till den där Tone Schunnesson-kronikan som du skicka oss, för jag tänkte på en sak, att hon skrev om hur pinsamt det är när man visar att man är otroligt kär i någon online och sen tar det slut, och att så liksom är man sådär att jag vår kärlek var kanske inte den starkaste eller största i världen, det var bara en fling, jag blev bara alltså caught on main, som vi kallar det på svenska. Det är ju liksom mentionitis, som vår gemensamma vän Karin Gide brukar säga. Du vet, man är jättekär i någon, försöker man liksom smyga in hennes namn i allt man sysslar med. Någon pratar om någonting och man bara får mentionitis och vill liksom säga det. Och det här är väl liksom samma sak. Man vill liksom bara lägga upp och visa att vi är så kära varandra, vi är ihop. Och jag tycker det är någonting ganska rörande med det. Det är ju det som, sådana är vi människor. Vi är jättekära i någon och sen... blir någon sårad då, eller det tar slut och någon blir sårad eller någon blir sårad och det tar slut då. Och sen måste vi slicka vara sårad och gå vidare. Det är ju ganska fint att det är så osyniskt, tycker jag.
Skulle ni radera de bilderna i efterhand? Alltså om vi säger nu att du var plötsligt nykär i Magnus och så lägger du upp massor av bilder när ni hånglar och lutar er mot en bil och allt vad ni gör. Och sen så kanske det tar slut om ett år. Skulle du radera de bilderna eller skulle de ligga kvar?
Det beror inte på varför det tog slut. Ja.
Det gör det ju verkligen, men så där tror jag aldrig har raderat en bild på en ex-pojkvän. Och det sagt, finns det inte så jättemånga som har med i sociala medier.
På den tiden du hade ex-pojkvänner så fanns inte knappt kameror. Det är så länge
sedan. Ja, knappt. Men alltså, ja, jag ringer väl ihop med Magnus 12 år, 13. Ja.
Är det inte bara så att de har liksom lite så här lite porrig stil och att det är så här alltså det är så här 2001 som har kommit tillbaka, men ni vet, med liksom de här kjolarna som mer är som en sån tejpremsa över liksom muffis.
Men det finns ju också, alltså det här är ju ett fenomen som inte bara rör par. Alltså det finns ju också enskilda personer som gillar att lägga ut, du vet, när just på Insta. Gud, jag alltid är på Insta nu för tiden. Men
jag älskar det, Johanna.
Låt mig leva mitt liv.
Jag älskar dina Insta-spanningar.
Men det här liksom när man känner sig lite läcker, eller man och man, jag har inte gjort detta. Jag lägger aldrig upp bilder på mig själv, så att det vet ni. Men du vet, när folk känner sig lite läckra och så skriver något om sig, och sen så kommer, när någon kommer riktigt nära och känner en doft. Förstår ni vad jag menar? Någon som antyder att någon ska vara i deras nacke och lukta lite. Eller... någon som kommer riktigt nära.
Jag vet inte om jag känner igen fenomenet riktigt, men jag är ju all for, som ni vet, att alltså jag tycker verkligen att man ska få så här, jag önskar faktiskt att jag skulle kunna så här känna att jag känner mig så här cool med att vara, ta en liten så här snygg halvhet bild från garderoben. Det man så här putade lite eller någonting. Alltså jag
men det gör du ju.
Va? Nej, det gör hon
alltså,
inte.
Alltså det gör du väl. Men det är inte garderoben, men det kommer väl snygga bilder på dig.
Jo,
men du är ju med grundsnygg. Så att...
Nej, men jag är ju kläder på
mig. Du menar neck?
Nej, men ja, det är liksom sexade mig lite. Liksom. Jag är ju mer så här vanlig morsa på stan på mina bilder. Det händer ju inte så mycket. Mm. Ibland så, visst, man kanske liksom gör något litet, får till något litet sug i blick på sin höjd. men det är ju liksom inte... Det är inte så att det trycks upp några små taxöron i facet på en som kollar. Eller det är inte så att det liksom svärgas.
Men du menar att du skulle vilja utveckla din exhibitionistiska ådra, eller?
Nej, det vet jag inte. Men jag kanske skulle känna att jag skulle... Jag tycker att jag är så otroligt liksom för generellt bara att så här... Att inte... alltså, jag är avundsjukt titta på så här, tjejer som vågar vara så här, inte ha så här janteblocken och inte ha så här, nej men jag är för gammal blocken, utan som bara så här, ja, puta lite och kör liksom.
Det jobbar jag jättemycket på, men jag kan säga att på sommaren eller när det är varmt här och det finns, jag hänger mycket bara bikini och lägger upp bilder, kan jag verkligen känna det, en skam skölja över mig själv. Men så tänker jag, nej fan, nu ingen liksom, nu får jag bara köra, nu får den här gamla kroppen vara med trots att den är gammal och benig liksom. Och, men jag kan verkligen känna så, när jag känner att jag försöker, eller om någon, det har hänt att någon har lagt upp någonting på Insta som jag kan känna sådär, nej men, är inte det där lite för mycket? Då bestraffar jag min egen känsla genom att bara trycka på like. Jag liksom,
ja, jag med.
Jag fan, lika gör du också lång. Det?
Ja,
du ska
alltid
försöka skola in mig i att inte känna så. Ja. Både för mig själv och för andra.
Jo, men jag vet inte. Alltså jag kanske så här, jag vet inte. Jag kanske ska, när den här avsnittet ska presenteras, då kanske jag kommer göra det i samband med en jätteläcker bild på mig själv. Ska vi ta det som
tack,
utmaning?
Tack, så har de
ja, också du Johanna.
Ja, också du Johanna, mest
röna ska fram.
Jag tycker Johanna, om du kunde göra så här, du står på alla fyra. I så här, du kan ha på dig bara några sloggy och en sporttopp, det går bra. Men du svankar lite, du gör liksom den här cat-cow fast du stannar i liksom i cow.
I cow?
Ja.
Nej, och sen, cat.
Ja, i cat. Och sen bara suger du in ögonen i kameran och typ så här, du kanske kan ha lite saliv, så här, salivfuktiga läppar.
Som eller droppar. Bara,
ja. Som rinner ut.
Alternativt, får Fredrik hänga med och så får du suga på hans fingrar.
Ja.
Just det. Vi kan göra en
eller
sån.
Eller bara lite lurviga tår, kanske. Också ja. En syn för ögat.
Ja. Senast idag så var han ute efter fotkrämen för att nu har tydligen torrsäsongen börjat. Så där vet ni vad jag har att vänta mig. För gött.
Jag vill att ni nu alla, om ni inte har tagit fram ett block eller skriver ner i er kalender i telefonen, så vill jag att ni gör en mental anteckning. För det här är fan ett jävla hack alltså. Det är att lägga in ligget i kalendern. Alltså gör så här, gör det till ett onsdagslig. Alltså jag vet inte så här, man tyckte så här, åh, småbarnsåren, svårt att få till det. Ja, men storbarnsåren, helt jävla omöjligt alltså. Fy fan, de är uppe jämt. Sitter där och stryker runt i huset när man minst anar det. Alltid hemma. Alltid ligger de där med spetsade öron och vet precis vad man håller på med. Man har inte en enda chans. Och det kan ju lätt bli så här, oj då, hoppsan, nu var det liksom tag sedan. Det är då man måste hitta någon lucka i veckan där man är liksom, har huset för sig själva. Det finns ju säkert någon. Det kan ju vara att ungarna går iväg tidigt. Man kanske börjar senare. Det kanske finns en sån morgon. Det kanske är någon lördagsförmiddag när alla tränar. Vad vet jag. Bara fånga den tiden och bara, nu kör vi. För då händer det ju grejer i relationen på ett väldigt bra sätt. Alltså. Jag kommer inte avslöja vilken dag som är våran. För det vore ju, tänk vad jobbigt. Jag tänkte på det. Man skulle bara säga, gör vi vad. Men nej, för att det vore jättejobbigt om alla visste exakt vad jag gjorde på. Ja, nu är det på att säga det, men
ja, superbra tips. Schemalägg ligget.
För grejen är så att folk är så otroligt pigga på bara, det ska vara struktur och man ska göra matschema och det ska vara liksom allt, hela veckan ska vara enligt den jävla, men ligget är ingen som, det ska vara så jävla fritt och löst och ledigt och komma naturligt, men det gör det inte, för man
där sätter du ner
jävla
foten. Nej,
det,
nej.
Nej. Mm. Är det något som ska det vara struktur på, så är det där. Det är fan. Mm. Det är så, det går ju inte. Och, alltså det är så fort man slutar med det där, det börjar smyga sig in konstigheter i en relation som kanske är bra i övrigt. Så, ja.
Apropå ligg så lyssnade jag precis, eller försökte lyssna på Margot Dietz erotiska podd som hon har på Spotify.
Ja, spännande.
Har ni hört talas om det?
Ja.
Nej, det är en bok, men det finns också en podd. Och jag har inte helt fattat. Jag kommer inte köpa boken, jag är ledsen. Men, och jag kommer inte lyssna klart på podden heller. För, att det, var, alltså, du vet, när, för det är skådespelat.
Jaha,
det är inte ens, alltså, jag trodde att det skulle vara... Alltså, visst, det är en till roman som någon läser. Men det är skådisar som ska spela... Tjejer som går ut på krogen och träffar någon sen på bussen. Det var någon som snackade. Du vet, och jag, nej. Och jag har aldrig känt mig så gammal. Men, och jag vet inte, vem är... Är det liksom... Är det liksom 17-åringar som ska lyssna på det här och tänka åh, det är så där det är när man är 25 och ute på krogen.
Men vad handlar det om? Alltså det handlar om tjejer som går ut på krogen och ligger med folk de träffar på krogen.
Ja, det var aldrig någon som hann börja ligga här, utan det här var bara det var då Alexa som är huvudpersonen, hon och hennes två tjejkompisar, en som är vild och en som inte är vild, utan helt liksom basic. Ja, och de skulle ut på krogen och fixa en kille till Alexa. Men det var den vilda som hittade en kille. Men hans kuk luktade räkskal. Nej, men... det var det sexigaste som kom i det som jag lyssnade på. Det var hemskt. Och då kände jag, vad är det som håller på? Varför
ja, men
är det
så kanske inte är hemskt. Det kanske är bara att du har liksom redan gjort det där.
Bara du förbi räkskalen. Nej, men,
ja, men alltså, vem är, jag undrar så vem som är målgruppen. För att det är ju, jag hade ju gissat att någonstans så borde jag vara målgrupp för det. Men jag kan inte lyssna på någonting som är som, du vet, som, du vet, så Barbie, du vet, de tecknade Barbie-filmerna som i alla fall mina barn kollade på jättemycket när de gick kanske ettan, tvåan. Alltså, du vet, så Barbie
som
in the
Dreamhouse.
Som var
ganska rolig faktiskt. Ja,
ja, ja, men exakt.
De är lite roliga.
Det var typ så, fast mer korkat.
Uh-huh.
Så låter det.
Uh-huh.
Fast, ja, men menar, det är inte mina barn som ska lyssna på erotisk podd.
Det är ju bra med erotiska poddar, om de är bra. Och detsamma gäller liksom erotiska ljudböcker. Det är väl ett område som växer.
Ja, ja, explosionsartat.
Men hörni, nu där får jag tänka på en grej som Denise Rudberg skrev på sitt Instagram. Hon skrev att tantsnusk, kan vi lämna det ordet bakom oss? För att snusk är ju någonting som är smutsigt. Och sex är inte smutsigt, om man absolut inte explicit vill att det ska vara smutsigt. Men att det finns, för det finns ju liksom ingen motsvarighet till tantsnusk på manligt håll. Det är väl bara sex då?
Ja, det är ju ren porr.
Ja, det är väl ren porr. Ja.
Ful porr.
Men att tantsnusk är ju ett nedsättande ord. Medan, så att, kanske...
Fast det är ändå ett ord man kan ta med lite så här. Det behöver man ju inte ta på full. Det är ett ord som också kan vara lite kul. Ungefär som att det är roligare att säga att man ska till frissan än till frisören. Det är lite samma sak.
Men är det det? Alltså, okay, jag fattar, kanske tantsnusk, ordet har liksom avdramatiserats, men det har ju verkligen varit ett nedsättande ord för en viss typ av litteratur. Man måste säga Jackie Collins, det är ju bara tantsnusk. Vi vet, det är jättemånga år sedan jag har läst Jackie Collins.
Ja, men det beror på vem som säger det. Också.
Ja, alltså, exakt.
Vem som säger ordet tantsnusk.
Om du säger det, är det ju cool. Det är ju som att gå till frissan. Men om man beskriver en bok som tantsnusk, då... Ja.
Eller om det är GV som säger det.
Ja, ja, då är det inte okej. Okay. Nej, verkligen. Ja. Men precis, för jag tänker att ordet uppkom väl i en tid när vi inte riktigt hade bra ord för den här sortens litteratur. Och då kanske man sa det så för att liksom skoja till det lite. Och att, för att då kan man så här avdramatisera det som att det blir så här tantsnusk. Hihi, liksom.
Ja, fast jag tror det där är en
snäll tolkning. Nej, jag läser gärna erotiska noveller. Alltså, det kanske man inte som kvinna säger.
Jag tror att det är en snäll tolkning. Jag tror att det var, ja, men du vet, manliga recensenter som bara var det här för tantsnusk. För att det är tanterna som ska sitta hemma och
ja, men kvinnorna runka. Kanske kunde använda det också för att liksom... Som en
tog tillbaka tantsnusket.
Nej, jag tycker det är ett dåligt ord. Men det är också så här... Det är ändå lättare att säga så här, men gud, vad det är så, det är härligt att bara lyssna på lite tantsnusk. Låter ju lättare att säga så här, gud vad härligt att bara lyssna på erotik. Alltså jag vet inte, det blir liksom en...
Kan det handla om att man vill, att det fortfarande är lite pinsamt och då vill man skoja till det?
För man säkert. Bara,
och gör det lite lättsamt med tantsnusk, blink, blink. Ja. Istället för att säga, gud vad jag njuter av att lyssna på erotik.
Jo, men precis, för att alla förstår ju ändå att man lyssnar inte på tantsnusk för att man är så här för att man ska lära sig liksom om odling, utan man vet ju varför man lyssnar på det. Och då behöver man ju inte säga det så här: jag lyssnar för jag tycker det är jättehärligt att bara få kåta upp mig lite. Alltså det behöver man inte säga, men man kan säga så här: lyssna på tandsnusk, alla fattar varför. Ja, så behöver man liksom inte alla, prata om det.
Men kanske vi kommer att komma till en dag när det är lika naturligt att säga att jag lyssnar för att kåta upp mig lite, som att säga att jag lyssnar, som att jag går ut och springer för att bli lite svettig och få bättre kondition.
Ja. Nej, det vore härligt.
Men det är också kul, för nu pratar ni om ordet tandsnusk som att det är världens vanligaste ord, att folk går runt och bara pratar om tandsnusk. Jag har inte hört någon nämna det ordet förrän Peppe just sa det.
Va? Jo. Alltså på
sen, det ju... ja, men du vet, ja, men sen typ 90-talet.
Nej, men jo, men det har jag, för det är ju en sån exploderande genre som liksom många författare och bokförlag vet att det finns. Alltså det är ju vad, ja... pengar,
det var folk vill ha.
Jo, men nämner de ordet tandsnusk då? Jag har liksom hört erotik för kvinnor och sånt.
Ja, jag tänker på det som Denise Rudberg skrev, att när hon skrev, kom ut med sin debutroman för, det måste vara 20 år sedan, då sa hon att det var ganska många sexscener där, och då blev den verkligen ner. Alltså då tyckte recensenterna att det var för mycket sex, det förde liksom inte handlingen vidare på något sätt, utan det var bara ifyllnad och då tantsnusk, medan hon själv tycker att det var en viktig del av gestaltningen av de här karaktärerna i hennes bok. Så alltså, tantsnusk has come a long way, eller hur vi ser på erotiken, menar jag. Mm. Nu är det ju mycket mer naturligt, för det är ju en naturlig del av många människors liv.
Men kan man hitta på något ord som är lite roligare då? Som inte är så tantsnusk, utan som är så här kvinnopirr, jag vet inte, eller vad ska man, alltså något som inte är så här, låter så jävla allvarligt som erotik också, det låter ju ändå lite så här, erotik, vad är det? Det låter som att det är så här, någon form av så här, jag vet inte, gustaviansk miljö. Jag gillar konceptet, alltså motionsklocka, eller vad fan heter det? Alltså träningsklocka. Mm. Fitbit. Mm.
Stegräknare typ.
Ja, Fitbit, kan det vara ett ord?
Puls.
Va?
Mm.
Fitbit, kan det vara ett ord för
där har vi det. Någonting med så här, fit fun, eller ja.
Fitlit.
Ja, fitlit. Fitlit.
Johanna!
Där har vi det.
Ja, jag trodde att det var det ni sa förut. Jag bara, vadå? Ja, fitlit.
Ja.
Det är tandsnusk.
Ja. Bra, fitlit. Där har vi det.
Tack. Ja, jag satt där.
Ja, vi är bestämda av Fitbit om vi snor, om vi börjar använda ordet fitlit.
Ja, det är det värt i sådana fall.
Klittlit.
Nej, men fitlit är bra. Fitlit är jättebra. Jo, men i alla fall, Fitbit. Den, alltså jag tycker det är lite kul att säga, jaha, oj vad jag har gått så många steg idag. Och så känner man sig lite duktig och så kan man titta på den och se hur mycket, om man har sovit bra eller inte. Och bla, 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 så här. Det är kul, men jag älskar min klocka. Jag fick en klocka i bröllopspresent när vi gifte oss. Jag har haft den på mig i stort sett varje dag sedan dess. Jag älskar den så mycket. Jag tycker det känns löjligt att ha en klocka på varje arm. Tycker att också den här Fitbiten stör mina outfits lite. Gillar inte liksom att skylta med att jag vill veta hur många steg jag tagit på en dag.
Köp en sån där ring.
Nej, jag vill inte ha någon jävla ring som jag inte har bett om. Jag vill, vet vad jag vill ha? Jag vill ha ett litet chip. Alltså en litet så här plåster, en liten tejpgrej som jag kan sätta liksom på min klocka, under min klocka som sitter mot liksom handleden, som gör hela jobbet. Och sen så har jag liksom en app som, då behöver jag inte titta på klockan för att se det, men utan, eller så har jag ett litet miniband som liksom jag kan sätta runt, som hör ihop, som jag kan se stegen, men eller så att jag kan se det i min app. Kan någon, finns det, eller kan någon uppfinna det snabbt, tack? Eller jag har ju redan, nu har jag uppfunnit det, men alltså, gör det.
Ja, det har jag inte sett, ett chip i ett plåster.
Nej, men som en liten plåster, men tänk som en liten, tänk som en liten, en tunn grej som liksom bara man kan sätta på vad man vill. Eller man kan sätta den på sin, jag vet inte var, men under klockan är väl, sin vanliga klocka är väl det bästa förslaget. Det skulle jag kunna ha min klocka ändå få. Ja, liksom, det skulle jag kunna...
Tycker annars att en sån här ring verkar rätt bra? Gwyneth har en ring som hon tycker är toppen. Ja, men... Jag läste förresten att Gwyneth, hon går och lägger sig vid 8:30 och så kollar de på någon serie. Oftast någon sorts crime. Sen somnar hon vid 9:15. Det var helt sjukt.
Kul liv, Gwyneth.
Men hörni, jag vill tala om en grej som jag gör, men som får mig att känna mig gammal, och jag vill verkligen fatta den, men jag klarar inte av det. Och det är NFTs, alltså non-fundable tokens. Och då vill jag komma med ett exempel. Alltså alla, var det Balenciaga som hade en modeshow med The Simpsons? Supercool, jätteroligt att följa med det. Gucci hade också en sån här virtuell modeshow. Och där kunde man köpa deras produkter som inte var så dyra där. Men så var det någon som köpte en Gucci-väska och lyckades sälja den på Roblox för mer än vad den här väskan kostar som riktig, alltså i fysiska världen. Förstår ni vad jag säger?
Roblox, alltså själva barnspel?
Ja, det finns tydligen också vuxna där, eller väldigt rika barn.
Jaha.
Och jag menar, alltså de betalade, den här personen som köpte den här väskan betalade liksom drygt 4 000.
Ja, det är väskor som inte finns heller i verkligheten, utan de...
Nej, den fanns faktiskt i verkligheten, den här väskan, för då kunde man jämföra priser med den. Och den kostade väl drygt 3 400 dollar i affären, den fysiska affären, men på Roblox gick den för 4 000 dollar. Förklara det här för mig.
Jag förstår inte.
Ja.
Jag förstår inte. Jag kan inte. Jag förstår inte NFTs heller. Jag har försökt sätta mig in. Eller alltså, jag förstår själva konceptet på ett sätt, men jag förstår det samtidigt inte. Men det är lite grann som, jag kan ju inte ens förstå fotografier som säljs för dyra pengar, för att man kan alltid göra fler fotografier.
Ja.
Alltså, jag förstår oljemålningar eller vet såna som, eller målningar helt enkelt. För där finns det ju ett original. Fast man kan alltid göra kopior, de är lika fina, absolut. Men fotografier däremot. Alltså, det är bara att printa fler.
Ja.
Och
ja.
NFTs är för mig...
Och det är också, om man köper en NFT, då får man inte ens själva den, utan man får en länk, om jag förstår det här rätt vanligtvis, till en server där den ligger. Som man äger liksom en länk. Jag förstår att jag låter som världens äldsta människa som inte förstår konceptet, och det här är kanske
Nej, jag
framtiden.
Jag är helt med dig här.
Men det är ju väldigt så här, mycket som är så här. Kommer du ihåg när man var liten och var så här, jag är liten, det är nog därför jag inte förstår. Alltså kring vissa vuxnas skämt eller hur vissa saker så här hängde ihop eller hur det var. Så här, men jag är ett barn, det är bara därför när jag är stor kommer jag fatta. Men det är ju inte så ju.
Nej, det fortsätter alltså, det hela livet.
Hela livet är det så här, och då måste det ju vara så att så här, det finns otroligt mycket så här luftslott, kejsarens nya kläder koncept där ute som är helt liksom hittar på bara, som är liksom grundat i någon form av så här jävligt lös idé, men som funkar eftersom alla accepterar det liksom. Så funkar det.
Ja, men vet du vad som är problemet också? För att vi är nu i en sån ålder där man börjar inte förstå saker som man kanske förstår. Alltså vi förstår mycket saker och kanske saker som de här 20-30-åringarna inte förstår. Men det finns ju hela tiden, alltså...
Fan, jag vägrar acceptera det där.
Så mycket så.
Jag verkar inte lära mig. Jag vet,
men det är ju ändå så. Alltså det är så att det finns vanor som yngre personer har som inte vi hade när vi var i den åldern. Och därför förstår vi oss inte på det. De har vuxit upp på ett helt annat sätt än vi har. De har alltid haft internet, de har alltid haft telefoner, allt det där. Och det är klart att det påverkar vad som är normalt och vad som är standard.
Jo, det är klart. Man har olika generationer och så. Men vadå, det finns väl ändå, vi kan väl ändå vara enas om att det finns en jävla massa idéer som är helt oifrågasatta, som bara är så för att man har liksom accepterat, alltså den gruppen kollektivet har bestämt att
men tänk dig hur mycket sånt som våran föräldrageneration tänkte om oss när vi var, alltså för 20 år sedan.
Ja, säkert. Jo, men det är väl så det är.
Och som sen har liksom landat i någonting rimligt. Jag vet inte, jag tycker det är skrämmande att tänka på det sättet, men jag är rädd att det ändå är så. Och det, ja, är
det
bara att
faktiskt det jag tampas med, för jag får tänka så här just med NTF, så jag kan förstå att också kryptovalutan är på många sätt en bra idé. Men vi kan prata mer om en annan gång just kryptovalutan, men jag känner just NTFs och liksom krypto, tycker jag i grund och botten, det säljs in med att det ska vara jättebra, man liksom, det, folk undviker dyra bankavgifter och allt blir mycket mer sömlöst, och för NFT är jättebra för kreatörer och konstnärer, kan man äntligen tjäna pengar på sina grejer, alltså konsten får mer pengar, men i grund och botten har jag ändå en känsla av att allt handlar om att folk vill bli rika. Alltså alla som förespråkar krypto, det har ju ingenting med den goda, ja, nu öppnar vi världen för varandra, ger fler möjligheter till fler människor. Det handlar bara om att de gör ett bra klipp. Och detsamma känner jag lite med, alltså, om någon som är jätteinsatt i det här som lyssnar och har motsatt åsikt vill jag gärna höra den. Men ja, fan, det handlar, de flesta som investerar vill bara göra mer pengar.
Farligt, vad är det som är så farligt med det då? Det är väl klart att vi tjänar pengar, det är ju liksom... Det är väl ingen som bara, sen om det råkar, om man råkar kunna liksom hitta någon form av liksom tanke, djupare tanke kring det också, så är väl det.
Men måste man
bra.
Alltid, jag så jävla naiv kanske, men måste man alltid utgå från att alla bara vill tjäna pengar? Kan inte man tänka så här att någon verkligen tror på konsten eller litteraturen eller liksom tror på att göra världen lite bättre? Jag tänker liksom, just när vi talar om så här krypto, så är det ju en enorm klimatbelastning. Alltså det är ju sinnessjukt så mycket, alltså så mycket det tär på klimatet med all de här ja, med krypto.
Och det är ju lika mycket som Halloween.
Mycket mer än, alltså mycket, mycket, mycket mer än Halloween. Det finns ju nästan alla de servrarna, finns ju i Kina som går på kolkraft. Det är otroligt smutsigt. Om man tänker sig, vadå, jag streamar ju film varje dag. Det är liksom ingenting i jämförelse med det. Alltså det går så sinnessjukt mycket energi till att göra, att producera, mina krypto.
Hörrni, jag har ett väldigt bra tv-tips att komma med. Det här är en brittisk serie som finns på SVT Play nu som heter, nu blev jag osäker på uttalet plötsligt, men Vigil, död man ombord, som handlar om ett mordfall på en ubåt som ska utredas av en kvinnlig polis.
Mycket
den är
spännande.
Jättebra. Jag har inte sett klart den, men tycker mycket, du vet, när man ser, det är inte ofta man ser en serie som man inte tar upp telefonen direkt och börjar så här, kolla av andra saker samtidigt.
Va?
Här nu, satt man faktiskt...
Nu vill jag säga så här, om man får känslan att göra det, då skulle jag aldrig ens få för mig att kolla vidare på den. Det är kanske därför jag inte kollar på så många serier. Jag pallar inte att kolla om jag inte är liksom helt uppslukad.
Jaha.
Ja. Men gud, om det är liksom två screens läge så...
Nej, men alltså, man sitter ju inte med telefonen hela tiden, men om man plötsligt bara säger, oj, vänta, jag måste kanske kolla det här.
Ja, men jag menar bara att jag avslutar aldrig de serierna, för de bryr mig inte om. Mm. En serie jag absolut inte tar upp något annat att kolla på, som jag kollar på, det är Made. Den tycker jag jättemycket om. Har ni sett den?
Nej, men den har jag velat se.
Ja. Jag vågar inte riktigt se den, det verkar så hemsk.
Nej, men det är den inte. Det här pratat om i Therese idag, för hon var samma så här, nej, den vill jag inte se. Men alltså, den är ju hemskt. Det handlar om en kvinna som han... Alltså, hon är i en relation som jag tror många av oss kan känna igen oss i. Där mannen inte är så här, direkt abusive. Alltså, han slåss inte, han gör inte så. Men han slåss nästan. Mm. Han så här, ska vi inte bara... Vi sparar in pengar, vi kan väl bara ha min telefon istället, vi kan avsluta ditt abonnemang, vi kan, alltså du vet, på det sättet bara kontrollerar utan att egentligen göra någonting olagligt liksom, så. Och hon bryter sig ut i det här förhållandet, men med liksom ett nätverk av olika coola kvinnor så liksom hittar hon sin väg framåt och ut ur det här och så. Ja, den är otroligt bra, och den är väldigt snygg, snygga miljöer. Och Andy McDowell är liksom en lite speciell karaktär. Jag tror att hon som spelar huvudrollen är hennes dotter, på riktigt.
Ja, det är hon.
Ja.
Det är hon. Det är ju härligt ju.
Och det är jättebra musik också. Så att man kan, när man inte tittar på serien, kan man söka upp spellistan Made på Spotify och njuta av den otroligt bra musiken.
Jag ska testa att se den och se om jag tar upp telefonen.
Får jag komma med ett gammalt och ganska sant ett skönt tips som man faktiskt får lyfta upp telefonen men som ändå kan rulla på och göra en på gott humör. Nämligen serien Blackish som handlar om en övre medelklass familj i Sherman Oaks här i LA som är svart. Och det är en amerikansk komedi men väldigt bra eftersom det förklarar mycket om hur det är att vara svart i USA. Utan, och nu backar alla tillbaka och gud vad jobbigt det låter. Men det är verkligen säkert också jobbigt, väldigt jobbigt att vara svart. Men det är en serie som, ja men den är väldigt på ett, så som amerikanerna är så duktiga på att göra underhållning med en massa information samtidigt. Man får liksom av misstagen ha upplevelse.
Ja, men nu blev jag påminn om den, för den brukade jag titta på förut, men nu har jag liksom glömt av den. Men den var jättebra, kul och bra.
Det är ju dessutom Tracy Ellis Ross som är en av huvudrollerna. Visste. Henne älskar man ju.
Ja, man älskar henne verkligen. Hon är så otroligt bra där. Hon spelar en läkare i den familjen, mamman och läkare i familjen. Jätteläkare i den familjen. Ja, hon är först läkare och sen är hon mamma, för det kan kvinnor faktiskt vara.
Jag kan också säga att den går på Disney Plus i Sverige, om man vill hitta den.
Mm. Tack. I nästa avsnitt vill jag att du tipsar om någon bra hudvårds- eller sminkprodukt, för den brukar verkligen uppskattas bland våra lyssnare. Så, no pressure, men lite pressure.
Please, I will. Alltså, jag har, kan redan komma på ett litet gäng som jag ser fram emot.
Bra.
Att,
bra, för jag behöver köpa allt. Varför tar allting alltid slut exakt samtidigt? Jag tycker alltid när jag behöver köpa någonting så måste jag köpa allt. Allt är alltid slut samtidigt. Alla trosor går sönder samtidigt. Och sen så,
men
så samtidigt så
tar
allt
slut.
Men de kanske går sönder, eller du vet, så här, man bara måste ha nya trosor. Men du vet, det är allt det här schemalagda knullet, det är bara sliter.
Knulla sönder dina trosor. Ja, jag respekterar dig, Johanna.
Nej, men du vet, så är det hudvårdsprodukterna och det är ett helt batteri av grejer och de tar slut samtidigt. Och samtidigt så tar allt i skafferiet slut, så man har ingenting att äta. Livet är piss. Varför är det så? Det kan vi prata om någon gång.
Det ska vi göra. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Om ni gillar oss, tipsa gärna en kompis om den här podden.
Och vi har en Facebookgrupp där vi, man kan få hänga med oss lite till. Där dyker upp lite länkar och sånt där ibland. Det skadar inte att vara med där. Gör det. Var det.
Ja. Och även på Instagram.
Ja.
Skåpet podcast. Det är vi det.
Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs då.
Vi ses, hörni.
Hej då. Hej då.